Mutta tietenkään tämmöinen hyvä eettinen kompassi, niin se ei ole minkään arvoinen, ellei ole rohkeutta toimia sitten sen mukaisesti.
Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin pariin. Tässä podcastissa puhutaan erilaisten asianajajien ja muiden juristien työarjesta, elämästä ja yhteiskunnallisesta roolista jatkuvan muutoksen keskellä. Mikään aihe ei ole tabu, eikä tätä podcastia kuunnellakseen tarvitse olla asianajaja. Tänään vieraanani on kansainvälisen välimiesmenettelyn suomalainen uranuurtaja Kariitta Wallgren-Lindholm. Me puhumme Kariittan kanssa Ukrainasta, etiikasta, laajan yleissivistyksen merkityksestä ja tietenkin Kariittan urasta. Minä olen Katja Holmeen ja tämä on Pääkäsittelyssä. Kiva, kun tulit kuuntelemaan. Sut palkittiin tammikuussa asianajavalan huomattavimmalla tunnustuksella, Matti Ylöstalo-palkinnolla. Ja perusteluissa sanottiin näin. Hän on toiminnallaan edistänyt suomalaisen asianajajakunnan kansainvälistymistä, kehittänyt välimiesmenettelyä sekä lisännyt suomalaisten asianajajien kansainvälistä arvostusta. Miltä tämän palkinnon saaminen tuntui?
No, se tuntui tietysti erittäin mieluisalta, koska aika harvoin saa tunnustusta niin kuin omiltaan. Näin ollen minusta oli kiva saada tunnustusta Suomesta, mutta samalla tietysti suomalaisena heti miettiä, että olenkohan minä tämän arvoinen.
Se oli rehellinen huomio, että harvemmin tulee niiltä omilta. Se herätti paljon positiivista huomiota. Hei, me eletään hurjaa aikaa. Tänään on 15.3. kun me tehdään tämä äänitys. Minkälaisia ajatuksia sulla on tällä hetkellä tästä tilanteesta, missä me eletään?
Sanoisin näin, että ajatuksia on ehkä kolmella tasolla. Ensinnäkin, miten tähän tultiin. Sitten tietysti päällimmäisenä aamusta iltaan on se, että pelkää eikä panna TV päälle, koska ei halua tietää, mitä uusia hirveitä tekoja siellä on tapahtunut. Ja sitten tietenkin miettii sitä niin kuin geopoliittisesti ja myöskin oikeudellisesti, että miten voisimme korjata tilanteen, jota emme uskoneet olevan olemassa. Siis mitä, se oli vähän, mun täytyy sanoa, kun yksi aikaisempi presidentti valittiin Yhdysvalloissa, että miten näin saattoi käydä. Ja nyt mietimme, että miten näin saattoi käydä, koska eihän tähän tulla niin kuin päivästä toiseen, vaan se on pitkän kehityksen tulos. Noin oikeudellisesti katsoen, kun olemme menneet tähän strongman-kulttuuriin, että on tärkeämpää, että on lihasta, kuin se, että kunnioitetaan joskus hitaita ja joskus byrokraattisia instituutioita, kuten YK, Haag, kuten EU. Se on hidasta toimintaa, mutta sen minusta tärkein tehtävä on säilyttää rauha. Joku englantilainen tuomari kerran sanoi minulle, että me pienet maat, hän oli skottilainen, me pienet maat, me tarvitsemme näitä instituutioita, koska meillä ei ole mitään faktista voimaa. Ja siksi me varjellemme instituutioita ja kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä sopimuksia. Ja uskon sen, että joskus tehokkuudenkin nimissä suhtaudumme välinpitämättömästi prosesseihin, niin luulen, että tämä saattaa olla yksi syy siihen, että olemme, missä olemme. Sitten minähän en ole behavioralisti, mutta kuvittelisin myös, että tämä vanha poliittinen oppi, että jos haluat saada kansan mukaisi, niin osoita sormella jotain vihollista, niin tämä me ja muut ajattelu, jonka näemme Pohjois-Amerikassa, mutta myöskin Euroopassa, niin se varmaan vaikuttaa siihen, että on helpompi sotia niitä muita vastaan. Että järkytyksellä kuuntelee kyllä, miten ukrainalaisia kuvataan siellä aggressorin maassa.
Sä kirjoitit viikko sitten blogikirjoituksen otsikolla Saako oikeus olla sokea? Ja se herätti paljon ajatuksia mussa, mutta lähdetään nyt liikkeelle tuosta otsikosta. Haluaisitko sä avata vähän sitä, mitä sä sillä tarkoitit?
Se oli just tämän invasion jälkeen. Minulla oli niin paljon sydämelläni, että se meni niin kuin vähän kaikkiin suuntiin. Mä halusin sanoa liikaa lyhyessä kirjoituksessa, mutta siinä on myös taustaa siinä mielessä, että koska mä itse istun paljon sellaisia riitoja, sekä kaupallisia että investointiriitoja, jossa väitetään, että on ollut korruptiota tai joku, tai on ollut painostusta, tai jossa on valtio vastaan kansalainen ja kaikki nämä, niin tämä voiko oikeus olla sokea oikeastaan juontaa juurensa siitä ajatuksesta, että välillä mä mietin, että voiko toimia niin kuin opetettiin, niin kuin istuttiin käräjä aikoinaan tai luettiin rikosoikeutta, että nyt tässä on tämä asia ratkaistavana, että saako nostaa katseensa ja miettiä, että jos mä nyt kirjoitan näin, niin mitä näille ihmisille tapahtuu. Ja tämä on kysymys, minulla ei ole siihen nyt vastausta, mutta sitä joutuu päivittäin miettimään, että mihin tämä voi johtaa. Erityisesti, jos mä nyt puhun vähän välimiesmenettelystä, jos sulla on tilanne, että sulla on riita rahasta, mutta kuitenkin sulla on todistajina tietysti yritysten toimihenkilöitä. Ja välimiesmenettelyssä hän ei ole esitutkintaa ja itsekriminointia suojaavia mekanismeja. Että jos ei mieti sitä, että mihin tämä saattaa toisessa foorumissa johtaa, niin voi kyllä aiheuttaa tällaisia unintended consequences. Tämä on se prosessi, johon en varmaan koskaan saa siihen vastausta, mutta ainakin täytyy miettiä sitä.
Sä kirjoitit siinä blogissa, mulle jäi mieleen, että maailman monimutkaistuessa ja muuttuessa vaikeissa tilanteissa on tukeuduttava fundamentaalisiin perusasioihin ja näin sä kirjoitit, ymmärrettävä mitä oikeus on, miksi ja miten se on syntynyt, miten oikeutta sovelletaan ja mikä siinä on asianajajan rooli. Voidaanko jutella vielä hetki tästä asianajajan roolista, eli kaipaisin vielä sun valaisua siihen, että mikä on keskeistä näiden perusasioiden kannalta asianajajan elämässä ja uralla.
Muistan, että joskus varmaan 20 vuotta sitten niin mä luin Financial Timesista siitä, että Harvardin yliopistossa niin mietittiin sitä, että ainoa tapa hanskata tätä monimutkaista maata on kouluttaa ihmisiä cross-disciplinaristi, niin että osaamme vähän kaikkea, koska maailma on niin monimutkainen, että erikoistumisella ei pärjää. Joskus kun minulta kysytään, että mitä pitäisi osata enemmän, niin mä sanoisin, että roomalaista oikeutta ja oikeushistoriaa. Mä uskon ihan oikeasti, että jos sä ymmärrät, miten oikeus on syntynyt ja mitä tarkoitusta se on palvellut ja miten se yhdistyy myöskin uskontoon ja tähän judeokristianismin moraaliperiaatteisiin, niin jotenkin ymmärtää paremmin ensin sen oikeuden olemuksen. Ja mä luulen, että syy, miksi mä oon tästä niin kiinnostunut, on se, että mä oon varmaan kokenut itsessäni puutteita tässä suhteessa. Mä istuin, oliko se nyt 6 vuotta, täällä ICC-kortissa, jossa meillä oli konflikteja, jossa oli haastettu välimiehiä. Ja kun siellä mietti, että miksi vastattiin tai miksi puolustettiin itseään sillä tavalla, kun tehtiin, niin se jotenkin oli niin kasuistista, niin kuin, että kun mä en ole tähän syyllistynyt, enkä tähän, niin sittenkin mielestäni sanoin, että joo, mutta kokonaisuutena, niin tämä ei niin kuin hyvältä näytä. Jos perusasiat kun ymmärretään, niin sitten voi navigoida vähän missä vaan. Ja silloin menisin takaisin tähän Harvardin ajatukseen. Että täytyy ottaa vähän etäisyyttä ja katsoa sitä, että mikä tämä oikeasti on. Ja mennä pois tästä erikoistumisesta. Mä muistan, että paljon Roskiksella sanottiin sitä, että niin kuin, you retain talent and you teach skills. Että se pitäisi olla niin kuin tämmöinen leveä osaaminen, että kyllä ne tekniikat sitten oppii, jos on muuten fiksu. Mä sanoisin myös sen, että toinen asia, jonka muistan, oli se, että toimistossa kysyttiin nuorilta, että mistä te haluaisitte kursseja täällä toimistolla, niin melkein aina oli etiikasta. Että tämmöistä, miten pitää toimia. Tämä oli kyllä etualalla hyvin pitkään. Mutta tietenkään tämmöinen hyvä eettinen kompassi, niin se ei ole minkään arvoinen, ellei ole rohkeutta toimia sitten sen mukaisesti. Ja mä sanon, että moni, jolla on hyvä kompassi, niin jotenkin ympäristö, toimisto tai muut eivät tue sitä. Eivät, jos on tarpeeksi tärkeä asiakas kyseessä, eivät niin kuin, ei aina rohkeus riitä sanoa ei. Mm.
Saas mä kysyä sulta vielä tuosta, kun otit siinä blogikirjoituksessa esille tämä vaikea kysymys, että onko sääntöjen rikkojia suljettava ulos yhteisöstä vai pidettävä yllä yhteys. Mm. Ja mulla itsellänikin sattui silmiin IBAssa herännyt keskustelu. Joo. Ilmeisesti otit itse esille, että myös kansainvälisessä välimiespiireissä on tätä keskusteltu. Joo. Niin mikä sun kanta on?
Tässä tilanteessa sanon tämän hyvin varovaisesti. Mä sanoisin näin, että mielestäni ei ole perustetta sulkea pois asianajajia sen perusteella, että sen maan hallitus tai johto toimii väärin. Se on täysin selvää. Toinen kysymys on, entä sitten, jos he joko tukevat tai eivät vastusta hallitusta, niin pitääkö silloin? Ja tästä kai on tässä nyt ollut kysymys. Ja mä sanoisin näin, se kyllä riippuu siitä, ja tähän minulla ei ole vastausta, että onko edes mahdollista vastusta. En usko, että saamme vastauksen tähän ennen kuin katsomme tätä niin kuin historian perspektiivissä.
Sulla on valtava, upea, pitkä ura välimiehenä pitkälti yli 30 vuotta. Niin se on ollut kysyä tästä oivalluksesta, kulmakivistä uran aikana. Joku läksy.
No, nämä läksyt on vähän vaikeampia, mutta mä voisin yhden asian sanoa kaikille niille, jotka niin kuin minäkin ovat niin kuin elämässään rönsyilleet ja menneet vähän sinne sun tänne ja tehneet kaikenlaista. Että mielestäni loppupeleissä niin mikään ei oikeastaan ollut turhaa. Että kaikki tämmöiset asiat, jotka joku sanoi, että sun karjääri ei ole hyvin lineaarinen, ei olekaan. Mä opiskelin politiikkaa ja kieliä ja minulle sanottiin usein kodeksissa, että Karitta, kun se opiskeli niin paljon kieliä, että se on varmaan täällä pelkästään avioliittomarkkinoita varten, eikä itse halua juristiksi näin. Mutta mielestäni niin kuin mikään ei ollut oikeastaan turhaa. Ja joskus mä oon miettinyt sitä, että oikeastaan se, mikä on tärkeää näistä kanssakäymisissä, sitten kuitenkin on ne asiat, jotka eivät liity ihan tähän core-juridiikkaan. Vaan se, että on kiinnostunut musta maailmasta, voi kertoa omasta maastaan. Ja on tarpeeksi nöyrä yrittämään ymmärtää, mitä tilanne, mitkä paikalliset olosuhteet edellyttävät. Koska kaikki lähtee siitä, että sä oot hyvä juristi. Kaikki lähtee siitä, että sä puhut ainakin muutamia tämmöisiä keskeisiä kielejä. Kaikki lähtevät siitä, että sä oot opiskellut hyvässä yliopistossa ja ollut hyvässä toimistossa. Tämä on niin kuin a given. Mm. Mutta sitten niin kuin se, mikä mielestäni loppupeleissä ratkaisee, on se, että onko sun seurassa mielekästä olla, oot sä reilu, rehellinen, tai ihan hyvä tyyppi. Ei saisi niin kuin liikaa aina fokusoida siihen, millä eväillä ja mitä mä nyt teen, vaan se, että voi ihan kehittyä ihmisenä.
Ihana vastaus.
Hoitaa mummoa.
Ihana vastaus. Arvoin mitä. Mä olin ajatellut, että nyt mä vaihdan ruotsiksi. Se on dekan ja jöran nyöde tiiden.
Okei.
Ställa några frågor på svenska.
Relaxade.
Jag hade just tänkt att fråga någonting sånt. Nu har du möjlighet att repetera lite. Who's Who Legal says, Carita Wahlgren Lindholm is identified by respondents in the market as the number one role model in the market and Finland's most international arbitrator. Jag skulle ha velat fråga, ställa en personlig fråga om dina styrkor och vinnande egenskaper.
Du vet att jag inte är från den generationen då man, det var inte ens lämpligt att man, att man skulle säga något sånt här. Eftersom jag ju måste svara på den här frågan på något sätt. Jag skulle tro att kanske inte en styrka, men den sak som säkert har varit på något sätt en bärande kraft är nog det här känslan av att man inte är tillräckligt bra. Jag tror att det är det. Att man alltid har en känsla. Jag jobbar ju någon tid som ganska ung i Paris och jag var inte fransk, det var en amerikansk, jag var inte amerikansk heller och det där. I det här landet var jag för blyg och jag var, man var alltid för någonting. Och när du kom från Finland, du, hemskt många visste ju inte liksom någonting då om landet, nu vet ju alla om landet så här. Så jag tror att den här känslan av att man alltid var lite på tå, att det är en sån här sak som har gjort att man är väldigt lyhörd. Jag vet inte om det här är ett svårt ord. Kokonaan kuulolla. Vad förutsätter situationen? Vad ska jag göra här? Och vad ska jag säga? Jag undrar om inte det är en sån sak som har hjälpt. Att ingenting är självklart. Men det kan också ha att göra med den generation jag representerar. Att det där, nu var, hör man, jag är ju också till den tiden att inte ska du tro att du är någonting. Det var ju alltid, så uppfostrades vi ju. Så att det där, det har nog hjälpt.
Men är det inte så att någon som har haft så mycket framgång, du måste vara medveten om ditt brand. Alla känner dig och du är väldigt högt uppskattad. Jag bara undrar om att alla, allt det här framgång, kanske bär det med sig en viss tro på sig själv och självsäkerhet, eller hur?
Vet du, svaret är egentligen nej. Och här, jag tror egentligen, det är ingen statshemlighet. Du vet, jag blev god vän med Helvi Sipilä när hon var redan långt över 80. Och vi umgicks ganska mycket. Och Helvi hade aldrig riktigt blivit älskad av sina egna kollegor. Och för henne var det allra viktigaste när hon på något sätt på gamla dagar blev upptagen i den inhemska gemenskapen. Jag skulle också säga som så att det där, du må nu ha haft något, kanske såna här, du har gjort något saker som någon har tyckt att det är viktigt. Så det är nog inte alldeles uppenbart att du känner dig inkluderad, är det bra?
Ja, förstår.
Och särskilt inte i den omgivning därifrån du kommer. Jag tror att det är lättare idag. Det är lättare idag, men att det där, det är inte alldeles, det är inte uppenbart. Och det håller nog så att, på din fråga, att är det inte så här att jag tror att jag har ett brand och att någon skulle ha känt, så skulle jag säga att säkert inte. Säkert inte. Här kan jag liksom ganska kategoriskt säga att nej.
Vad skulle du föreslå och rekommendera unga advokaterna att göra om någon vill vara den nya Carita? Vad krävs det i praktiken?
Förutom all juridik som är på något sätt komparativ, jämförande rätt.
Ja.
Internationell rätt också, för att den internationell rätt och kommersiell rätt också, tycker jag. Också när man tänker på på EU-rätt också. Jag har inte själv läst mycket EU-rätt, men jag tycker att det är viktigt. Men sen en språkkunskap som är liksom gedigen, verkligen. Så skulle jag säga att det där, det som krävs av språkkunskapen är ju inte bara det att man kan språka, utan det är ju också kultur. Många, liksom, att du borde kunna lite om institutioner och kulturen, historien för att, och litteraturen. Ja, men jag vet inte hur ofta som det händer sig att folk citerar Shakespeare. Och jag har läst vad heter den, Afro-tiden i engelsk filologi. Alltså ordet allmänbildning, det är liksom det kanske ett fullt ord idag, jag vet inte. Men det, eller well-rounded säger man väl på engelska, att du förstår lite av världen.
För att ställa en ganska, kanske en dum fråga, men när man väljer en chilenare, spelar det någon roll, nationaliteten?
Alldeles säkert. När det gäller att bli chilenare så skulle jag säga att jag tror just nu att ha en finsk nationalitet, det är ett mycket bra pass att ha, just därför att du är ju de facto inte, du representerar ingen stor sån här power concentration.
En viss neutralitet.
Ja, jag skulle säga att det finns en viss neutralitet. Mina barn skulle säkert inte vara eniga om jag skulle säga att jag inte är så opinionated och judgmental. Men det där, och det kan hända att jag nog är det. Men det där, jag skulle säga att den nordiska branden idag är ju nog det. Att det är ganska öppet och ganska så här praktiskt, liksom sunt förnuft. Mm. Och det är inte så emotionellt och det är inte så dramatiskt. Och som någon nyligen sa, we are not on a mission. Ah, vi har inte en sån stark ideologi, just det. Varken öst eller väst. Utan det där. Jag tror att nationaliteten idag spelar en stor roll. Inte kanske så att man bara söker efter mig som nordisk, men kanske det att många kommer inte ifråga på grund av sin nationalitet.
Så att
det kan också vara att man liksom ibland är som en jakojärnös, vet du.
Absolut. No, men hej. Jag skulle gärna vara en jakojärnös om det är en intressant case. För att fråga någonting jag hade inte tänkt fråga, men nu hade jag...
Du har också svarat vad jag inte hade tänkt svara.
Ja, just det. Okay. Men på din karriär, hade det varit en fördel att du är finlandssvensk?
Ja, i två avseenden. Dels tror jag det att när jag kom från Ekenäs till Helsingfors och första gången också stötte på det där på fientlighet på grund av mitt språk liksom på det sättet, så skulle jag säga att ja, det här alltså, att det är inte självklart, ditt språk är inte självklart, det att folk accepterar det är inte självklart. Sen jag tror att det är så att om du måste liksom, på något sätt navigera två kulturer, för det är ju så att som finlandssvensk så måste du ju också förstå det liksom finsk och finska traditionen starkt, så tror jag att det lär dig att vara uppmärksam att plocka upp signaler. Just det tror jag. Ja. Men det finns en annan, och det är det nordiska. Alltså jag har ändå tidigare ännu mer än idag, men jag har suttit i Stockholm. Och där kan man ju säga att det där, när jag sitter skiljeman i Stockholm, så processens grunddrag är samma, lagen, vad heter det, liksom rättstänkande. Du känner också många där, du navigerar ganska bra i landet. Och det där framförallt så då när du var yngre och hoppades att bli utnämnd, så Stockholms handelskammare så utser ju väldigt gärna svenskspråkiga finnar, för de kan inte utse svenskspråkiga svenskar som ordförande i alla mål. Jag kan inte säga hur stor betydelse det har haft, men jag tror att det har nog haft en viktig, det har varit en viktig faktor det här att jag har kunnat fungera i den svenska omgivningen utan att vara svensk nationalitet.
Du har berättat att i början av 80-talet fick du höra att oavsett dina meriter, din rekrytering skulle ha rubbat stämningen i en advokatbyrå i Helsingfors. Men sedan dess, om man glömmer början, har det varit en nackdel för dig att vara en kvinna inom den här branschen? Eller kanske en fördel?
En fördel.
Fördel.
Nu kommer du och nu kommer du att fråga att hur? I början var det ju, alltså som jag sa då i den här sininen latikko, så det var ju alldeles klart, jag var fel på alla sätt också, kön. Fel. Och det där, en av de saker som var en sån här käpphäst för mig på Roskis, och som jag gärna upprepar nu fast det är länge sedan, är det att jag tyckte att som delägare, du vet säkert på den tiden så fanns det ganska få kvinnliga delägare på de här affärsjuridiska advokatbyråerna. Så det där, man förstod ju inte vad jag sa. Förstår du, runt partnersbordet så det var ju liksom, ibland när jag framförde en åsikt så var det någon som faktiskt såg sig föranledd att tolka det. Att vad Carita nu antagligen menar är det här. Man var inte van att höra. Därför att jag anser det här, folk säger ju det att man får inte generalisera, men jag anser att kvinnor uttrycker sig annorlunda, de löser problem annorlunda, de förhåller sig annorlunda till instruktioner. Och då var jag ju inte alldeles nybörjare när jag blev delägare, så hemskt många förstod inte vad jag sa. Det skulle tolkas också. En advokat som senare blev min man var en av de som inte förstod vad jag sa. Det är klart. Men då hade jag en sån här tanke att det där, den här byrån måste bli tvåspråkig. Och då menar jag inte finska, svenska, utan jag menar liksom gender bilingual på det sättet. Att man kan tala som en kvinna talar. Man behöver inte coachas till dessa 30 seconds executive briefs. Utan man kan faktiskt tala som en kvinna och ändå ska omgivningen vara van och förutse att det kommer någon vettig sak. För är det nu en delägare på Roskis som säger någonting så måste man ju utgå ifrån att jag talar inte om att någon måste hjälpa mig fixa kylskåp eller vad. Och det här tyckte jag var viktigt, att man på något sätt lärde hela organisationen att lyssna till när kvinnor talar. Så din fråga var att hade det varit nytta eller motgång, så skulle jag säga att det är klart det var i början så att när ingen förstod att vad var det här liksom för djur, hur skulle man liksom hantera det här. Men nu tycker jag att det där situationen har ändrats, men det beror lite på också vilken kultur du rör dig i. Jag är av den åsikten att det finns tyvärr, har funnits traditionellt för lite managing partners in law firms som faktiskt kan recognize talent different from their own, right? Så att det blir liksom att det är lättare att rekrytera little me, en talang som är annorlunda. Det gäller inte bara kvinnor utan annan typ. Så men jag tycker att det där har nu ändrats. Men nu måste jag ju säga att nu tog det mig säkert 20-25 innan liksom, innan det inte längre var ett handikapp. Men sen skulle jag säga att det som är en fördel är ju sen då det att du är ofta så unik i ett sällskap att du får hemskt mycket uppmärksamhet. Och folk är väldigt artiga och överartiga. Jag var en gång på en panel och det var en kvinna som sa att hon blir hela tiden behandlad som en liten flicka. Och jag sa att min erfarenhet är den att det går så mycket tid åt att alla måste servera mig kaffe och dra ut stolen och fråga om jag behöver någonting och så här. Att det är hemskt mycket attention. Du får liksom uppmärksamhet på din person. Men jag skulle tro att i slutändan, som man brukar säga on balance, så tror jag att det har varit lättare att komma fram genom att det har funnits så få kvinnor. Det tror jag.
Nåja, Carita, jag har en yleisökysymys för dig. Kan en kvinna få allt?
Det finns ett ganska bra uttryck som man säger ofta i USA, att be careful what you wish for. Men jag skulle vilja säga så här att det där, när jag var liksom ung delägare, ännu ganska ung, så det där, så fanns det en massa damtidningar, också business-tidningar, som ville göra de här success stories. Det här att hon stiger upp klockan 5 och så joggar hon och så bodar hon och sen då så läser hon New York Times och alla de här inhemska tidningarna och så gör hon sig snygg och så får hon de vackra barnen till lekskolan eller au pairen kommer och allt det här. Och det skapades såna här glorifierade bilder. Och jag tyckte att det var alldeles hemskt, för jag sa att kvinnor som ju tar allt så på allvar, så kvinnor tar ju livet av, så att det går inte, för det är en helt omöjlig ekvation. För i riktigt gamla tider, om du var en yrkeskvinna, så behövde du inte vara så flashy. Du behövde inte vara så vältränad och väl lagad, utan du fick liksom vara yrkeskvinna och det räckte. Det är en diskussion jag hade mycket med Helvi Sipilä. För jag hävdade att vår generation hade det svårare än de. För där kind of räckte det att man var en duktig yrkeskvinna. Men vi skulle då vara allt. Och jag sa, och jag vet att jag blev också i gräl med några journalister. Jag sa att jag vill inte ha såna här historier som säger att om ni bara är duktiga och organiserade så kan ni få allt. För det stämmer inte. Och det där, det var inte populärt. Och det var till och med så att jag skrev om en intervju som hade gjorts med mig. Där jag sa att jag tycker att man måste förstå att andas ut. Ta det lite lugnt. Det är helt okej att vara hemma med sina barn lite. Ofta så blir man bara, liksom, det sker en mognad. Och att det där, jag tycker inte om att man försöker säga åt alla unga att om ni inte klarar av det här så har ni på något sätt misslyckats. För jag tror att det inte är möjligt. Och det där, jag kommer ihåg, och det här är så länge sedan att jag säkert också kan säga det, att jag cirkulerar liksom draften internt till de unga och sa att nu, vad tycker ni om jag säger så här? Och det där, de tyckte inte om det. De sa att varför ska du liksom klippa vingar? Att låt nu alla liksom försöka göra allt. Men jag tycker att det var en väldigt farlig, och den finns ännu det här, alla de här superduper kvinnorna som får alla andra att känna sig misslyckade. För jag sa att vardagen är ju flunsor och snuva, och det finns inte, den här verkligheten finns inte. Så därför så skulle jag säga så här att jag tror att det är möjligt att komma yrkesmässigt dit man vill. Men det där, man måste kunna ge det lite tid på det sättet. Att det är helt okej att inte göra allt liksom i ett enda andetag. Utan ta det lite lugnt. Jag minns hur det kändes när man trodde att om inte man satt in just den här hösten så sen skulle världen gå under. Men jag vet ju idag att det är inte på det sättet.
Har du aldrig någonsin tänkt att du vill inte vara en advokat?
Efter att jag blev advokat har jag aldrig ångrat att jag blev advokat. Men det var nog inte alls uppenbart, utan det var nog som man skulle säga på finska sattumiensumma. Att det var inte linjärt och det var inte strategiskt och det var inte planerat. Utan det ena gav det andra.
Okay.
Och så hamnade jag här.
Alltså, var det också så att du hamnade till delägarskap?
Jag vet inte om någon har ställt mig den här frågan tidigare, men om du frågar så här så skulle jag säga att åtminstone så var det inte en plan att bli delägare, och så var jag inte heller att få bli delägare.
Okay.
För att kunna nå en sån framgångsnivå som du, jobbe måste ha varit en slags livsstil för dig. Min poäng egentligen är det att nu för tiden talas det mycket om balansen mellan jobb och privatliv, vapaa-aika. Vad tänker du om det där temat?
Min nästa dotter är också advokat och vi har funderat mycket på det här. Men jag skulle säga att det är alldeles klart att min advokatyr är min livsstil. Och det är nog så att många av ens vänner har kommit inom ramen för ens verksamhet. Så det är en livsstil. Men det är en svår sak det här med det där balans. Därför att ibland kan man ju också fråga att kan man försöka integrera mer? Jag vill nu inte romantisera det här, men nu kommer jag ju ihåg när barnen satt i neukarna på byrån och tittade på cartoons eller hur de kan komma med på olika kongressresor eller vara med. Så att det är ju inte, alltså lätt är det ju inte. Och jag vet att jag blev en gång tillfrågad att det där, Carita, var det värt det?
Nå, var det värt det?
Ja, det var det värt det. Och jag kommer ihåg vad jag svarade då. Det var på ett byråtillfälle, men jag kan svara det. Jag säger att the jury still out, därför att mina barn var ändå så pass unga att de kunde inte tala för sig själva. Idag när de alla vuxna har sina egna liv så skulle jag säga att för den var det okej. Okay. Men så hade jag en man som det där nog bar en hemskt stor del av lasten, det är alldeles klart. Jag tror inte att man ska räkna med att du kan ha två parallella liksom karriärer. 100%. Men sen säger jag att jag vet ju inte vad det har gjort till ens hälsa och såna här saker. Men jag kommer ihåg att min äldsta dotter som nu är jurist, hon sa att nu tänker jag välja såna och såna ämnen i gymnasiet för jag tänker söka till jury. Hon var då kanske var i tonåren och jag sa, men är du nu alldeles säker? Du ser ju hur jag lever och hur lite jag är hemma och så här. Att är du säker på att det är ett sånt liv du vill ha? Sa hon, mamma, jag ser att du älskar vad du gör. Men okej.
Okay. Anekdoten kanske svarade på min allra sista fråga som är också en yleisökysymys. Och det går så här. Mitä menestys Karitalle tarkoittaa? Och du får gärna fortsätta på svenska.
Jag är lycklig. Jag är inte lycklig därför att jag tycker att jag har haft så mycket framgång. Men jag säger att i det här skedet av mitt liv så kan jag säga att jag är lycklig. Och jag tror att mitt arbete är en del av den lyckan.